Tjena, varmt välkomna till Toto Balotto. Det är torsdag den 28 juli. Jag checkade precis in på Villa Alma här i Visby, Gotland. Och du checkade väl förrgår någon gång in på något vräkigt hus på Sardinien.
Checka in och checka in. Jag tog över min polare Aldos kåk här nere med utsikt över Jeremias. Det är långt ifrån din jävla öj som du är på.
Ja, jag tänkte i alla fall att Thomas hade ändå varit stolt över mig när han hade sett rumsbokningen här på Alma och den medföljande kostnaden.
Ja, okej. Okay. Ja, det kan jag tänka mig. Det kostar väl mer 3-4 dagar där än vad det gör att bo i det här huset i 2 veckor.
Förmodligen. Ja. Förmodligen. Jag tänker att vi kan väl bara kasta oss in i allt som händer.
Ja,
jag vill förhöra mig lite om... Ja, det får man säga. Jag vill förhöra dig lite om dråpliga, mer roliga incidenter i den italienska fotbollen. Men... jag såg här också på morgonen jävla tråkigt besked från Borussia Dortmunds håll. Jag vet inte, har du sett?
Nej, jag har inte sett.
Nej, men Sebastian Allaire vet du. Ja. Skyttekungen, ja, från Ajax som bombade in strutar i Champions League förra, absolut, säsongen. Hade ju en liten misslyckad session i West Ham innanför västen efter att han hade slagit igenom dem med buller och brak i Eintracht Frankfurt. Lämnat för Premier League, semifloppat lite, blivit Ajax dyraste nyförvärv genom tiderna och väl där gjort braksuccé. Han fick ju då den nådiga nicken att ersätta en viss Erling Haaland i Borussia Dortmund här i somras. Så att han köptes ju för stora pengar från Ajax. Men nu kommunicerade Dortmund här sent igår kväll att de har hittat tumörer i pungen.
Nej, men fy fan. Är det sant alltså?
Den lilla knapphändiga information jag har tillskansat mig gör ju dock gällande att liksom det finns fortfarande någon typ av plan att behandlingen ska liksom innebära att han kan vara tillbaka om ett halvår, och det är inte så att det liksom slås fast att det är någon elakartad variant och att det finns någon slags dödlig utgång av den här första diagnosen och prognosen, men ändå, det blir sån jävla påminnelse återigen om att det är så stora pengar och så stora matcher och stora klubbar, och man tänker att det där är ju liksom det blir inte viktigare än så här, och sen så hittar man en liten knöl i pungen och ja, och så är det bara liksom, ja, men... allt annat det har varit, sätts ur spel.
Det har varit några comebacker från testikelcancer. Jag tänker direkt på Francesco Acerbi, Lazio-backen. Och då i Sassuolo, som var typ borta ett halvår. Och sen kom tillbaka och har ju spelat på bra sen dess, så att säga.
Hade inte Vedad Ibisevic också?
Nej, möjligt.
Prostata eller testikelcancer.
Ja. Nej, men då får vi önska alla här ett snabbt tillfrisknande och hoppas han kommer tillbaka snart på planen.
Ja, verkligen. Och jag menar, alltså, låt säga här nu att det här är hur godartat som helst och att det inte är någon big överhuvudtaget, utan att det är lätt åtgärdat, och efter någon tidig operation här så är alla mörka moln borta från himlen. Då kan man ju börja fokusera igen på det sportsliga och det fotbollsmässiga för Dortmund, som har hamnat i en extremt då jobbig sits rent transfermarknadsmässigt, när man då kanske inte har sprängt banken men i alla fall betalat enorma då pengar för Allaire. Men så måste man nu förmodligen med 2 veckor till Bundesliga-premiär skaka fram en ersättare.
Sportchefen sätts på prov.
En sån hittar man ju inte för 2 miljoner euro direkt. Men om man då slantar upp ytterligare stora pengar för ytterligare en stor anfallare, och så är Allaire fit for fight igen i november. Ja, Det är fy fan alltså.
Ja. Mm. Ja, men
det känns ju fel att fokusera på sportchefens bryderier här, men såklart, first things first. Kämpa allär.
Men det finns ju brygga över där. Vi har ett avsnitt att göra till andra sportchefer och andra bryderier, rent sportsliga sådana i alla fall. Och då är det ju som vanligt kanske lite i de här tiderna. Jag sa att det är turbulent i fotbollsvärlden just nu. Och då pratar jag framförallt om där jag befinner mig, det vill säga på Stöven. Och två stycken jävligt heta situationer som har uppstått. Dels i Palermo, du skickade till mig på morgonen och sa så här, läs in dig på det här. Och delvis också, som de flesta har sett, ligger ute på Instagram också, i Torino. Och då pratar jag inte om det svartvita Torino, utan La Granata. Vad vill du börja? Ska vi börja i Palermo? Det är trots allt närmast där jag befinner mig.
Jag vill bara börja med att om någon lyssnare hörde mig liksom fnissa till, så hade det ingenting att göra med Dortmund och Allaire-fallet, utan det hade att göra med att jag visste vartåt det barkade.
Du blir inte kanslad nu, Gustav.
Nej. Det blir jag inte. Men jag ville bara ha det sagt i alla fall. Jag blev i alla fall full i skratt så fort jag tänkte på de två situationer vi nu ska beröra. För jag tycker att det är så jävla härligt varje gång en ny säsong liksom startar om och man blir påmind om, ja, men kanske framförallt när det kommer till Italien, vilka, ja, men fundament il calcio vilar på.
Ja. Ja, men fundament och vilka temperament.
Ja, men precis. Det är ju så jävla mycket känslor och det är så mycket liksom, alltså, jag vet inte hur man ska kategorisera dem, men det är ju liksom ett fåtal män som har så jävla mycket att säga till om och så har så mycket erfarenhet och som har förmodligen ganska stora egon, och man vet att det är liksom det finns så mycket i potten och det finns så höga insatser, så att om vi då börjar i liksom Torino-caset, så vet man ju vad det är som till slut får Ivan Juric att liksom tappa det. Mm. För att han vet ju att det är han som kommer behöva stå där.
Lite kontext här då. Lite kontext här då. Torino har ju sålt en massa spelare. Nyckelspelare, sådana som var i startelvan. Ivan Juric gubbar, alltså de som trots allt har gjort att Torino har nått vissa framgångar, för de har ändå gjort det bra tycker jag. Och det är då Belotti, Piazza, Ansaldi, Brecalo, Pobega och så vidare som har lämnat. Alltså vi pratar halva startelvan.
Och Torino nämnde har du Bremer?
Bremer ska in där också då, som är på väg bort. Men sportchefen har ju inte värvat någonting. Och då kom det då igår en liten film som man också har spekulerat kring vem det är som har filmat. Alltså är det en spelare? För det verkar ju vara på spelarhotellet. Förmodligen inte. Det kan vara en servitör, någon som arbetar där eller vad som helst. En annan person. Då kommer det då en film på sportchef Davide Vagnati och Ivan Juric som går längs parkeringen. Och det är högljutt. De gorvar på varandra och jag hör direkt att det är liksom testa di cazzo, testa di minchia, vad fan cool. Liksom, det är bara svordomar. Men sen kommer då en extended version. Det tycker jag är roligt då på Twitter när man har listat det. Historiens bästa extended version. Liksom, ettan och jävla Star Wars-film, tvåa det här, trean och annat. Och så. Hur som helst, extended version, så har man i alla fall Vagnati alltså, skriker åt dem, men jag ska göra ett lag åt dig. Typ. Liksom, ditt lag kommer, vi kämpar.
Vagnati är ju mer verbal, Juric är mer fysisk.
Ja, men han blir ju fysisk, för Juric vill liksom att han bara ska dra därifrån. Och då till slut så ropar bara Vagnati att liksom, du ska respektera mig, din jävla testa i katz och ditt kukhuvud och så här. Och då börjar Juric skrika. Sen faller ju kameran ner lite när det blir, alltså när det går från, när det går från då testosteron,
muck,
man testar i katz och man var fan cool och en liten putt. Och så här, till away, hey, där är eventuellt att kalla flyget och örfilar, men det kommer inte med i filmen, men man hör att
men
det blir
är inte det perfekt, alltså det är ju det är ju en perfekt dramaturgi på den här filmen.
Man får se tillräckligt.
När man hör Vanjatis liksom riktiga avgrundsvrål, ja. Och man tänker nu lät Juric lufta liksom högersläggan,
ja.
Då är kameran ner mot balkongbordet, ja. Det är så jävla perfekt.
Ja, den är faktiskt otrolig, den här filmen. Jag är med på där topplista på extended version. De börjar gå längs parkering liksom, när det hettar, ja, till i början.
Jag har inte hängt med det du berättade här tidigare, att det har liksom då spekulerats i huruvida det här är en spelare eller inte som filmar. Men nu när du säger, och när jag hör det första gången, så är ju verkligen känslan att det är en spelare som filmar. Dels på grund av att, ja, men både sportchef och tränare är på väg på en parkering mot ett hotell där förmodligen spelartruppen finns. Det finns ju också en laddning i att en spelare i fråga då skulle filma sin tränare och sin sportchef. Det gör man ju inte i en sån där situation ostraffat. Så det förklarar ju varför man då smyger så jävla mycket med själva kameralinsen. Men sen då också så finns det ju givetvis ett incitament från spelaren som också förmodligen vill ha lite mer kvalitet in i laget. Att så här, ja, det kanske är bra att skicka ut det här så att det börjar snurra på lite.
Exakt. Men jag tänker också...
Så jag misstänker att det kommer ske någon form av utredning i typ Totosport, vem det var som filmade.
Ja, jag har faktiskt inte slagit upp. Jag har sett det här, så fruktansvärt dålig täckning här på södra Sardinien, att det är svårt att ladda ner Gazettans pdf. Ja, men då kan du väl åka till närmaste tidningsbutik då, tänker någon. Ja, det kan jag göra, men det är tidigt på morgonen här, jag har inte gjort den. Det kan ju finnas en sån fantastisk illustration som de brukar göra med grafik då. Någon som har ritat hela den här händelsen. Den skickar vi ut, ja, såklart precis. Också. Vi ser det. Men jag skulle säga det. Det finns ju ett annat spelarperspektiv som jag vill ge dig här, Gusten. Det är ju då, det är inte svårt att lägga pusslet. Vilka är första gubbarna på varje position just nu? Vilka är det de har lämnat? Och vilka spekulerar tidningarna i att Torino vill värva? Eller vilka positioner vill de värva på? Så jag menar, här finns det en 5-6 spelare som ser det här, antingen live eller på Twitter, och tänker, min tränare, alltså han som jag som tränare, han är beredd att sänka sportchefen för att han tycker jag är så jävla dålig. Och han är så förbannad på sportchefen att han alltså vill slå han på käften, och han skriker allt det där han gör för att jag spelar just nu på den positionen. Så jag skulle se det jag starta idag. Man kan ju inte känna sig jätteälskad då av sin tränare, tänker jag.
Nej, jag tänker också att i sådana fall så skulle en sån spelare kunna filma det här och tänka att om jag skickar ut det här, då är det inte många spelare som skulle kunna ta min plats som är intresserade av att gå till den här klubben. För vilken spelare vill signa för det här jävla liksom dårhuset? Vad är det för liksom jävla mentalfall vi har här till fotbollsmässig ledning när det blir 100% ett vev mellan tränare och sportchef en och en halv vecka innan
seriepremiär. På grund av mig, att jag är så dålig. Det är ju därför.
Men jag tänker
alltså,
bara,
det är ju så enkelt.
Jag tänker illustrationen där som du nämner, det är ju en klassiker, den brukar ju ske och den hoppas man ju givetvis dyker upp. Men det jag tänker, det är ju att det finns någon jävla, alltså Lex, han som satt och kollade igenom alla Tottis Serie A-matcher och då vad är det Ola Lidmark Eriksson, Fantomen, brukar säga att han gör? Han pingar inte matcher, utan han skitsamma, han har något jävla uttryck för när han då sitter och för att Playmakers data bygger ju på att liksom all statistik och all analys förs ner, och det har den ju inte gjorts förrän de drog igång typ 2015 eller något. Så jag vet att för något år sedan då satt Fantomen och då la fan, nu ringer Backe här mitt i allt.
Herregud alltså. Nu är det någonting med kusen i ländan och alltihopa.
Nu är det strul med kusarna igen alltså. Fan.
Alltså det finns ju en berättelse där, Gusten. Det finns ju en story, men den kan vi ta sen. Det får bli en cliffhanger för långt framöver. Men du har ju gett dig in på en kus igen. Och det har ju blivit strul för andra gången. Det, så mycket kan vi säga nu. Så får det vara liksom en cliffhanger, så får vi höra hela storyn. Där det eventuellt är, ja, någon kus har dött. Eller ja, inte bara kuse. Backe kanske är kidnappad. Jag vet inte.
Finns väl också en, liksom, en andra typ av cliffhanger när vi då, både du och jag har gett oss in i varsina kusar som, om allt går väl, peppar peppar, förmodligen möts, ja, i Elitloppsfinalen 2025.
Oj.
Det är väl planen.
Det är första gången det blir ett riktigt och redigt ultrasbox på läktaren då, med ditt lilla rövgäng och mitt lilla rövgäng mot varandra. Fight du, and win!
Du, Olen och Timo Nurmos mot mig, Backe och Lasse Granqvist. Det är klart att det är en riktig jävla 3-3. Där ser man ju, alltså, där tänker man att Granqvist tar ju mer Vagnati-rollen, den mer verbala.
Ja, ja.
Desta ricazzo! Ge han sig på Olen. Olen trycker till Backe i bröstet.
Backe och Olen, det är en jävla alfa-hane-fight.
Ja, det får man säga. Jo, nu kommer jag på det. Fantomen brukar säga att han taggar matcher. Och då, okay, liksom taggar han ut då alla skott, på mål, utanför mål, hörner, passningar in i boxen. Ja, men you name it. Jag behöver inte rabbla alla jävla statistiska delar som Playmaker sysslar med. Till exempel då så satt ju Fantomen för ett år sedan och taggade alla matcher från VM 94 för att det saknas liksom en ordentlig underliggande analys på de matcherna, utan man har typ bara liksom lite highlights och VM-krönika 94 att gå på. Hur som helst, vart skulle jag? Jo, jag skulle ju då till...
Men vänta, Gusten, innan det, vad var hans analys? Att Sverige hade liksom låg XG och jävla flyt när man tog bronset, eller var det ytterst välförtjänt?
Nej, utan analysen var att vi var ganska mycket sämre än liksom den här klang- och jubel- legenden som har levt vidare.
Ja, men då stämmer ju lite min känsla från VM som jag försökte förmedla i Toto Balutto. Att alltså, vi var ett stort gäng, och jag menar, vi kan ju knappast ha varit de enda. Vi är inte unika, jag och mitt gäng som satt och kollade och drack folköl under den heta VM-sommaren 1994. Att vi var arga på spelarval, vi gillade inte Håkan Mild, vi gillade Limpar framför Ingesson, fylla in mer teknik och så vidare. Vi var inte nöjda med matcherna alltid heller, även om resultaten ändå tog oss vidare och så vidare och så vidare. Sen är ju den vägen till det där bronset är otrolig, får man ändå säga. Saudiarabien, Rumänien, och sen fick vi Brasilien då, torska, och sen så Bulgarien som uppenbarligen hade checkat ut inför tredje prismatchen. Men vad skönt att det är ofta så liksom, mina känslor, om jag har gjort någon analys, att det landar väl i Fantomens statistik.
Jag kan se om Fantomen kan skaka fram då XG-siffrorna för Sveriges alla matcher från VM 94, så kan vi ju bara få det på pränt. Det jag skulle säga med det här var ju att vi har ju många gånger dragit upp storyn om journalisten på Gazzetta dello Sport, eller om det var Corrieren kanske, som då hade gått igenom alla Francesco Tottis matcher för att då räkna hans antal klackar. När det då började dra ihop sig till 1000 klackar i Serie A. Så då har ju han då suttit och taggat liksom alla Romas matcher under en 20-årsperiod. Man hoppas ju att någon utmanar honom i form av liksom det stora, stora grävjobbet här i italiensk calciopress, med att någon då på förslagsvis då Toto Sport, den Turin-baserade tidningen, att han då begär ut dels liksom gästlista på hotellet, kanske också rumsfördelningen, så att han har vilka spelare bodde i vilket rum. Och sen så vill man ju ha då blueprinten på hur hotellet liksom ser ut. hur det vetter ut mot parkeringen. Och att den här, och att den här journalisten då tar sig upp och jämför då liksom vinklarna, utsiktsvinklarna från respektive balkong och matchar mot videon för att då kunna liksom få fram vilken spelare höll i kameran.
Ja.
Ja. Det, alltså det hade ju varit ett underbart, men förmodligen också ganska realistiskt gig att sjösätta nere i Turin, eller?
Måste bara kom på det, sätt i Tottis klackar. Första sidan kommer, det är den 1000:e klacken. Den klipps ut, den ramas in på någon sportredaktion och så vidare. Den här gubben, han liksom sitter och bara pustar ut efter att ha gjort ett otroligt jävla grävjobb här. Och sen är det över. För jag menar, det är ju 1000 klackar och man säger wow. Man läser det där och Totti har gjort 1000 klackar. Men det är inget grävjobb som får några konsekvenser eller som lever kvar eller sådär. Utan
nej.
Sen är det bara tomhet då. Gubben. Ha. Vems klackar ska jag räkna nu? För jag menar, det är inte Paolo Condo som gör det. Kanske en smal referens då för folk med en uppburen italiensk journalist här. Men utan det är något ljudet.
Man tänker också att den här gubben tog sig in på ett vick bara. Ett 2 månaders.
Blev ingen med. Jag fick sitta och rewrita kalsartiklar på gianlucadimarcio.com sen. Toto Balotto är sponsrade av Foodora. Foodora har nämligen precis allt du behöver i matväg. Käk från dina favoritrestauranger såklart. Och så matvaror från Foodora Market. De flesta av er vet ju såklart hur Foodora fungerar. Man beställer antingen hem till dörren. Eller så kan man beställa pickup och själv svänga förbi restaurangen. På väg hem efter jobbet eller på väg till matchsamlingen. Nu har ju såklart många av er redan testat och nyttjat Foodoras jättesmidiga tjänst. Men till alla er som aldrig använt Foodora kommer här ett litet superschysst erbjudande. Nya kunder som beställer i appen för minst 200 kronor med koden TOTOBALOTTO, inte svårare än så, får en rabatt på 100 spänn. Den här koden är giltig till och med sista juli eller tills dess att 1500 beställningar har gjorts på den. Så det är lite först i kvarn, va? Jag vet att det är många som kommer kasta sig över detta. Foodora-appen, koden TOTOBALOTTO, 100 spänn rabatt, go, go, go. Vi säger stort tack till Foodora för att ni är med och möjliggör TOTOBALOTTO.
Det stormar i alla fall i Torino, det kan vi konstatera. Återstår att se då vem som får sista ordet i fighten mellan Vanjati och Juric. Men Torino är ju såklart inte den enda klubben som det har dragit upp till storm i. Palermo är ju tillbaka i, kanske inte den italienska toppfotbollen, men väl i Serie B. Och även fast Samparini, may he rest in peace, är borta sedan några år. 2 år. 1,5 år. Fan, det är svårt. Man tappar tidsbegreppen i pandemin.
Också. Men också lite när han försvann från Palermo skulle man kunna säga. Det var väl lite längre tid,
ja,
tror jag.
Jo, absolut. Absolut. Jag menar bara att man tänkte ju att den dagen Palermo återuppstår och tar sig tillbaka till Serie A, så kommer det vara utan Samparini. Således så ville man ju ändå tro att det kanske kommer vara under lite mer ordnade former. Men det verkar vara starka ränder på den där zebran.
Ja, nej, men ni får ursäkta, du skickade ju som sagt en artikel här på morgonen. Men det står i alla fall högst upp, Kaos Palermo. Redan där kittlar det ju till i pungen, va? Och det sa jag i det här avsnittet. Hur som helst. Nu står det att idéerna är Ranieri och De Rossi, för att Baldini och Castagnini, som sportchefen heter, de har tydligen sagt upp sig. De har inte fått sparken, de har sagt upp sig. Herregud. Tränaren Silvio Baldini och sportchefen Renzo Castagnini har sagt upp sig efter en lång eftermiddag där klubben har försökt att få dem att vara kvar, så lämnade de helt enkelt försäsongslägret. Allting exploderade onsdag morgon efter att de har torskat mot Pisa med 5-0 och har då krävt nyförvärv. Efter det så har man haft ett möte på Renzo Barbera på stadion med ledningen. De har försökt att lägga en våt filt på den här elden. Men Baldini och Castagnani, de har tydligen låst sig. Här är den total låsningen. Så efter att ja, men det var tydligen på gymmet här. Det var där allting exploderade. Det var någon förmiddagsträning när Baldini hade lämnat vulkaniskt, lik Zamparini en gång i tiden lämnade diverse möten och saker. lilla nervarvningen efter 0-5 Pisa på gymmet där det hade blivit vansinnigt och så vidare. Nej, så att tillbaka i Serie B, missnöje med Mercaton, tränare, sportchef, båda två lämnar. Kaoset är totalt, vi är väl ett par veckor bort från start här i Serie B. Och Palermo, de har varken sportchef eller tränare.
Ja, premiär mot Perugia hemma den 13:e. Ja. Så det är väl 15 dagar.
Varken tränare eller sportchef. Och uppenbarligen finns det saker att göra på Mercaton också som inte har gjort. Så att, ja, det blir spännande.
Den klubben kommer vi givetvis också punktmarkera här under säsongsupptakten. Men vi kanske ska lämna Italien för nu. Jag vet inte om det finns någonting därifrån du befinner dig som du vill drifta. Vi blev ju ganska långa här initialt.
Ja, nej, det ska vi absolut inte göra. Jag ska inte sitta här och prata Cagliari. Förutom att jag eventuellt har några möten och några middagar den här veckan som skulle kunna ge content till Toto Balotto, även om det bara handlar om Cagliari och Serie B. Vi får se.
Spännande. Vi kan väl bara rapportera att Paul Pogba av allt att döma ser ut att missa återstoden av 2022. Tungt slag för Juventus, tungt slag för Frankrike då, om det skulle innebära att mittfältsdynamon bränner VM i Qatar. Men det var ju liksom det sista Juventus behövde i den här omstarten.
Mm. Nej, men det såg ju så bra ut. De hade värvat bra och de har värvat spetsigt. Och jag sa ju det här om dagen att jag ville ha den fina dubben bort hos Betsson. Folk har frågat efter den. Juventus vinner Serie A, Barcelona vinner La Liga och Lewandowski vinner skytteligan. Den har nu kommit upp, ska sägas, ligger under godbitar boostade odds för alla som är 18 bast. Till 26 gånger pengarna kan man hitta. Tänk på att stödlinjen.se finns om man har problem. Men det är väl snyggt arbetat av Betsson. Jag säger inte så här, jag säger inte att jag vill revidera det jag sagt, men det är ju synd att Paul Pogba inte är med i den här säsongsinledningen. Jag tror att de löser det i alla fall.
Ja, det får man verkligen säga. Jag tyckte också att vi bara ska lyfta, för er som inte har sett bilderna, så slå en kik på våra sociala mediekonton. Där har vi lagt upp en kort liten videosnutt från hur det såg ut när alla Roma-supportrar, kanske inte alla då, men jävligt många tog emot nyförvärvet Paulo Dybala för några dagar sedan. Det var en speciell spelarpresentation får man ju säga. Det var någonting annat, lite mer hjärta och passion än när Ousmane Dembélé ska stå liksom nervöst trixa med en boll inför ett halvfullsatt Camp Nou, och det känns bara liksom, jag vet inte, det känns bara märkligt att så många människor går och sätter sig på en läktare för att titta på en spelare som står och trixar lite med en boll. Det här var något annat. Det var jävla vad laddad jag blev alltså. Men med det sagt så tycker jag att vi stänger Italien. Vi kan väl bara kort säga innan vi ska ge oss i kast med den svenska EM-sortin, att på tal om Barca då, så läste jag i morse här att nästa halvmiljardvärvning är klar. Jules Koundé, efter många om och men, ja, så lämnar den här Sevilla.
Ja, jag har läst artiklarna. Ja. Jag har sett Martin Åslund på Eurotalk. Jag förstår fortfarande ingenting.
Nej, jag kom faktiskt över en 7 minuter lång tutorial-video där en snubbe väldigt ambitiöst försökte förklara hur Barcelona kan liksom agera så här. Med tanke på hur det har låtit de senaste åren. Men nej, förstod fortfarande inte. Det vi i alla fall vet är att Jules Koundé då
vadå, förstår du inte skillnaden på resultaträkning och balansräkning?
Alltså, de skillnaderna kan man väl förstå, men i hur det omvandlas rent praktiskt till att det faktiskt löser sig med de trösklarna som finns för Barcelona. Ja, där faller ju logiken, i alla fall för mig. Men vi kan i alla fall konstatera då att Jules Koundé, den oerhört jagade, väldigt användbara backen från Sevilla, kan ju spela främst mittback då, men också högerback. Fransk landslagsman, och har ju liksom varit på de flesta större klubbarnas radar senaste säsongerna. Han lämnar då och gör Lewandowski, Rafinha, det är väl Christensen, Kessié. Vad har vi mer? Har jag glömt någon? Ja, det kanske jag har. Eller så har jag inte det. Vi kan väl i alla fall konstatera att Barça har på ett knappt år här med Xavi, de har ju lyckats få till ett oerhört slagkraftigt lag, i alla fall på pappret. Så får vi väl se hur det ser ut här nu då, när det drar igång. Men annars så kanske det inte är så mycket vi behöver orda om rent transfermässigt.
Nej, alltså i och med att jag befinner mig på de breddgrader jag befinner mig, och att hela England verkar vara i någon slags EM-hysteri där borta, så har Premier League, eller den engelska fotbollen ska jag säga, det som sker där borta på öarna, framförallt handlat om det engelska damlandslaget som har tagit sig till EM, som alla känner till. Och inte så mycket, ja, men det, alltså så här, skamacka till West Ham tycker jag är kul. Och jag har ju redan lämnat klart till alla fantasy Premier League-are att köpa Skamacka till 7 gånger pengar, så vet, eller 7 miljoner, men så vet man ju att det kommer gå åt helvete. Alltså det är en typisk sån värmning som Italien runket går igång på, och när de sitter och tjabbar med varandra säger, alltså de förstår inte hur bra de är. Jag pratar med några polare som bara följer Premier League, de fattar inte hur bra Skamacka är, liksom, potential till att bli nästa stora nia, det här är nya Lewandowski och så vidare. Så kan det ju faktiskt låta ibland.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
När man,
du vet
när man står
väl
på
vem som är den nya Lewandowski?
Nej, Milik.
Nej, det är Matti Tell. 17 bast.
Just det, det sa vi. Jo, men så kommer han till England, en annan typ av fotboll. Nu har han visserligen stor fysisk, borde passa, men ja, det kan ju också gå till helvete. Jag kan också se hur det går till helvete för Skabacka i West Ham. Dock så håller jag alla tummar för att det ska bli bra. Men det har väl inte hänt sådär jättemycket annars. Nu känner jag att det finns risk att jag kommer synas här av våra lyssnare.
Nej, men just den där analysen, eller den lilla brasklappen till magkänsla du levererar här, kan ju fungera som någon typ av cirkelslutning med hur vi inledde det här avsnittet. För Sebastian Allaire, han floppade ju inom citationstecken i just West Ham med de löften och med den potential som han kom med till Premier League. Och 3 år senare, ja, då slaktade han skytteligan i Champions League och levde bevisligen upp till alla de där stora orden. Så att jag kan också se Skamacka gå den vägen. Han kommer till Premier League för stora pengar med en enorm potential och uppsnackad som fan, italiensk landslagsman och så vidare och så vidare. Och sen så kanske han gör 5 mål på 33 matcher i Premier League och folk börjar skruva på sig och det börjar pratas bluff och så vidare. Och sen därifrån så går han till typ Bundesliga eller tillbaks till Italien och så vinner han skytteligan i ett ligavinnande lag.
Nej, absolut. Alltså, det är inte så att hans karriär varken börjar eller stannar i West Ham. Men jag ville bara liksom uttrycka min stora glädje över att se Skabacka där. Och ändå, samtidigt som jag lämnar klart så lämnar jag inte klart. Så får folk tolka det som de vill. Toto Balota är sponsrad av Circle K och tillsammans med dem är vi på väg mot framtiden. Circle K har nämligen som drivmedelskedja en viktig roll på vägen mot ett fossilfritt Sverige. Och varje dag ser de till att det blir enklare för dig och mig att göra mer hållbara val. Redan idag är Circle K ledande på förnybara drivmedel. Var fjärde liter som tankas hos Circle K är helt förnybar. Det de gör är att ta bort en fossil andel och ersätta med ett förnybart drivmedel. För ett förnybart drivmedel släpper nämligen inte ut extra CO2. I Miles diesel har Circle K upp till 42% förnybart. Och i somras dubblade de andelen förnybart i Miles bensin som då gick från 5% till 10% etanol. I takt med att allt fler och fler byter till elbil så bygger Circle K dessutom ut sitt nät med ultrasnabba laddplatser. Självklart med målsättningen att ha flest i hela Sverige. Så låt oss tillsammans göra mer hållbara val utan att tappa fart på väg mot framtiden. Toto Balota säger stort tack till Circle K för att ni är med och möjliggör vår podcast. Men framförallt för att ni arbetar för en hållbar och bättre framtid.
Ja, ska vi släppa dels transfermarknaden men också herrfotbollen. Ta oss till England där de båda semifinalerna har avgjorts i EM för damerna. Det blir en final på söndag mellan Tyskland och hemmanationen England på Wembley. Tyvärr inget svenskt deltagande. Vi pratade ju i förra avsnittet om att Peter Gerhardssons landslag nu inför semifinalen mot England gav sig in i en rondell, inte i någon T-korsning. För att man har tagit sig till semifinal, man har gjort vad som har krävts av en och hur det här än slutar så går det inte att prata om något fiasko, utan härifrån så kan det bara bli olika former av bra. Men sen så blev det den avslutande match som det blev. 4-0 hade kunnat, ifall England hade velat, säkert bli både 6 och 7-0 sista kvarten 20 minuter. Men det stannade vid 4-0 och en rejäl jävla sorti här som... Det var ingen roligt avslut på det här mästerskapet för svensk del.
Vi pratade ju faktiskt exakt om det. Att sättet man förlorar på ändå kommer vara tillräckligt med nyans för att kunna sätta två olika betyg på Sveriges mästerskap. För att jag menar resultatmässigt i slutändan med en semifinal, det är inte dåligt. Och då backar jag bandet och påminner om att Sverige var en av fyra favoriter. Inte störst, men man var en av fyra. Inför mästerskapet, man tar sig till Final Four och jag är väl egentligen vad man har kunnat förvänta sig på det svenska landslaget. Hur som helst, att förlora på det här sättet inför öppen ridå, hela världen tittar, det är ju inte snyggt och det är inte bra. Och det gör någonting med en grupp, det är helt övertygad om. Och jag hoppas att det gör någonting med den här gruppen och liksom får Gerhardsson och tänka till här nu framöver över vissa val. Det kan vi kanske återkomma till om vi vill vara specifika kring spelare och sådär. Men det säger också någonting i det stora vad som är på gång att hända. Det har legat och puttrat de senaste 5 åren. Man har pratat om att de klassiska stora herrnationerna inom fotbollen är på gång. Men jag tycker att det här någonstans kommer ytterligare ett delbevis på att det faktiskt är så. England som inte har varit någon jättestor match för Sverige historiskt i damfotbollen verkligen har gått om, och kollar man neråt också, det är klart att Sverige fortsatt kommer att vara där. Kommer att vara kanske ett av 8 länder i världen som är bra även framöver, men man kommer inte att prenumerera på medaljer så som man har sett Sverige göra. Och man kommer inte kunna ha de förväntningarna som vi hade inför EM nu. Man kommer se det på oddsen, men liksom, det är väl lika bra att vara ärlig och öppen och säga det nu. Att det springs och det går fort och i flickakademierna runt om i Europa, i världen så gasas det, det läggs resurser och... Jag kan ju faktiskt säga det, att så här, det har varit roligt. Nu har jag visserligen ett exceptionellt jävla bra svenskt lag, men det har varit roligt att ha varit ute i Europa och sett liksom vad som hur liksom vårt lag står emot de andra akademierna. Men framförallt så jämför jag allt det jag har sett av 13 år i flickfotboll med det jag ser i Sverige och konstatera bara att wow, vi ligger en bra bit ifrån. Sen kan liksom Sverige ha ett bra Bayern 13-lag eller ett bra BP-lag sådär. Men vi ligger en bit bak trots allt.
Mm. Ja, jag tycker att det absolut kan vara på sin plats att också understryka och påminna de som lyssnar på det här att Sverige faktiskt inleder den här semifinalen på ett väldigt bra sätt. Jag tycker att det är Sverige som är det bättre laget första 20-25, första halvtimmen, och det är absolut inte så att det är en 4-0 match som hade kunnat sluta 7-0 för att det är ett bombardemang mot det svenska målet och ett svenskt lag som är nedtryckta i egen box från det att domaren blåser igång matchen. Men det är väl också det här som har varit dels snacket inför och länge kring det här landslaget, men kanske framförallt under det här mästerskapet, att ineffektiviteten är ett stort problem. Det skapas chanser, det kanske framförallt skapas halvlägen där det inte finns kvalitet i form av avslutare, anfallare som inte behöver speciellt mycket mer för att sätta dit en boll, utan det behövs en jävla uppsjö av halvchanser, mer eller mindre 100-procentiga chanser för att den ska liksom bränna till och vara nära. Och jag är som sagt, det jag har pratat om under hela det här mästerskapet, jag är fel person att prata ur det större perspektivet kring det här landslaget i och med att jag inte har sett majoriteten av landskampen de senaste 3, 4, 5 åren. Men jag har ju också sett samma problematik under de här matcherna. Och när jag då tittar på de andra landslagen, kanske i synnerhet i den här semifinalen mot England, men också gårdagens semifinal mellan Tyskland och Frankrike, så är det ju extremt tydligt att det finns ingen Beth Mead i Sverige. Det finns ingen Alexandra Popp i Sverige. Alltså, Beth Meads 1-0, hur hon vänder på 1 och klipper på 2, ur liksom ingenting. Det räcker med, jag vet inte om det är Hanna Glas eller vem det är som ligger en meter lite för långt ifrån och som slappnar av i en halv sekund. Det räcker. För då tar en klassanfallare emot den bollen och behöver en halv sekund ytterligare på sig för att trycka in ett otagbart avslut. Och Alexandra Popps 2 mål igår. Alltså, det är sådana jävla wow-mål tycker jag. Jag har inte sett såna där mål. Jag vet inte om jag har sett såna där mål i damfotbollen. För det där är inte Birgit Prins eller Hanna Ljungberg eller Lotta Schelin, utan det där var ju för fan Erling Haaland.
Ja, nej, men du ser också touchen fram, är det 3-0 England på 1. Det går så snabbt, och det är lite det man har sett i Champions League när Rosengård och Häcken har varit ute och spelat också. Kanske ta sig vidare till ett gruppspel, men väl där så går det rent tekniskt så är det alldeles för hög nivå, det går mycket snabbare och det finns en spets liksom som inte finns i Rosengård eller Häcken, trots att det är två stycken ruskigt bra lag och ganska överlägsna dessutom i Sverige ska ju sägas också. Och så har det inte heller sett ut, jag menar, i damfotbollen. Alltså, där har ju de svenska lagen ändå kunnat hävdat sig, även om liksom Lyon och de tyska storlagen har varit överlägsta i slutändan. Men den här typen av spelare som kommer fram nu, det är ju megatalanger som också har fått rätt utbildning. Och det är det någonstans jag menar. Alltså de som har kommit fram i Sverige är ju megatalanger, de som spelar i svenska landslaget. Nu vill jag liksom inte kasta brännans hand på 97-tjejerna från Vaxala, Angeldal och Björn. Men du förstår vad jag menar. Det är ju fortfarande, de kommer fortfarande från hyfsade breddmiljöer. Och utbildning spelar roll. Så att jag menar så här, de som kommer fram nu i de här allra största lagen, de är ju skolade sedan de var 8 år. De har ju fått liksom, och då händer det här. Då räcker det inte med en talang och att man älskar att spela fotboll och spela med äldre och spela med killar och så vidare. Utan du måste ju hamna i en riktigt jävla bra miljö för att du ska kunna bli så bra som de är. Och det är väl någonstans där liksom mitt lilla krig pågår. Att man måste ha bättre utbildning för unga tjejer också. Att inte hålla på med fruktstunder och liksom daltande. Eller du kan dalta, men du måste se till att det utbildas för ung ålder.
Ja.
För att vi ska kunna hänga med och kunna spela de här matcherna i framtiden. Det är det som i slutändan Det är därför man tycker att det är kul att kriga för det här.
Mm.
Det är därför det ger någonting.
Nej, men
att annars blir vi ifrånsprungna.
Jag skulle bara säga det att efter att England gör 1-0 där dryga halvtimmen in i matchen, så är ju inte Sverige i närheten av en plats på Wembley på söndag, utan det var ju England för hela slanten. Återstod den av första halvlek och sen så kommer 2-0 tidigt, alldeles för slarvigt. Jag tycker att det är liksom... man får bara inte i en semifinal i det läget, i inledningen av den andra halvleken, släppa in en fast situation på det där enkla sättet, tafatta sättet. För där och då så dör ju matchen, där ger man ju bort matchen. Och sen så är det ju bara liksom, jag vet inte hur mycket som är trötthet, jag vet inte hur mycket som är uppgivenhet, jag vet inte hur mycket som är klassskillnad. Men det var ju direkt pinsamt att se den avslutande halvtimmen, 35 minuterna. Det är så ihåligt och så rörigt och så uppgivet och så tekniskt svagt och felbeslut på felbeslut. Och jag menar, Hedvig Lindahl hon har fått sin släng av sleven under de 36 timmar som har passerat sedan det här uttåget. Så att vi kanske liksom inte behöver fylla på med sådär mycket mer. Men det är ju bara liksom...
Det man såg. Så det är uppenbart att det behövs ett generationsskifte på den positionen.
Så är det säkert. Så jag tycker bara att vi i liksom någon slags kollektiv då kritik, där Hedvig Lindahl givetvis ingår, kan konstatera att det var för dåligt på alldeles för många händer och fötter. Och det var... Ja, men det var under all kritik, även fast man var framme i en semifinal och på det stora hela kanske hade gjort då vad som går att kräva av en, och att det faktiskt finns 3, 4, 5 nationer som har sprungit ifrån Sverige en del.
Mm. Nej, absolut, och det kan man konstatera, och därför tycker jag att det känns någonstans bra i magen att avsluta med det, att vill vi vara här, vill vi spela de här typerna av matcherna i framtiden, ja, då vill det till att vi tänker annorlunda och börjar utbilda våra tjejer ordentligt från ung ålder.
Ja, jag vet inte om samma liksom övergripande makroanalys går att applicera på svenska herrklubbar. För det blev ju en oerhört tydlig påminnelse då igår när Zalgiris lämnade Malmö med 2-0 på stadion, 3-0 totalt, och gick vidare i Champions League-kvalet som första litauiska lag som nu alltså är klart för ett europeiskt cupgruppspel. Hur det än går för Zalgiris här i avslutningen, så kommer man som minst då spela Conference League-gruppspel, men de har ju fortfarande alla chanser att spela Champions League till hösten. För Malmö så har Champions League-tåget lämnat, man kan fortfarande gå in i Europa League, det lever med Conference League, det där vet ni, men man åker alltså med 3-0 över 180 minuter mot ett lag från Litauen, och jag kan inte på något sätt tycka att det var missvisande siffror.
Nej, det var inte det, och jag menar, även om det lever, jag ser att många supporterdiskussioner landar i att jo, men Europa League lever och Conference League lever, precis som du säger, så måste man ändå kolla på de här 180 minuterna och konstatera att det ser inte speciellt bra ut. Och alldeles oavsett vad som händer, nu har ju Milos ändå fått ganska lång tid på sig att bygga det här laget. Jag menar, det går inte att dra kortet att det är en ny tränare och det tar tid att sätta ett spelsätt. Det går inte att göra nu på sen sommaren snart och försvara någonting med det, utan det ser ut så här mot ett lettiskt lag.
Litauiskt då, men ja, point proven. Hey,
tomato eller? Ja, exakt.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. and United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Det här kan vi säga det utan med någon jävla rasistisk underton, utan bara ignorans kan man ju säga det. Och den ignoransen, den står jag fan för.
Fotbollsmässigt så är det ju samma skit. Det är det du menar.
Ja, klart det.
Ja.
Alla... Det är ju Estland som ligger lägre, så man håller lägre. Så är det ju. Av de baltiska staterna.
Kisk menar väl ändå på, Oskar Kisk menar väl ändå på att det finns en,
något är på gång.
En exakt, att någonting är på gång där nere i Tallinn.
Ja, det är sorga, allt hopp till sorga.
Ja.
Och jag undrar verkligen, jag är nyfiken, jag är inte tillräckligt initierad för att veta, men det ska bli intressant att se hur Malmö går vidare. Alltså, kan vi få se scenerna från parkeringen nere i Alperna även på Malmös träningsanläggning här framåt mellan Milos och sportchef?
Milos, Georgsson och Daniel Andersson.
Georgsson och Daniel Andersson. Det hade ju varit något. Jag tror det hade kunnat liksom skaka liv i liket lite grann.
Ja, det är klart att det hade varit något att se typ, vem ska vi ta? Felix Beijmo smyger upp telefonen från balkongen och filmar trehästarskurret som utvecklar sig till ett handgemäng mellan då Milos Georgsson och Daniel Andersson. En svensk version då av Torinos inbördeskrig. Det hade varit något.
Nu handlar det ju här snarare då om prestationer. En trupp som, vad jag förstår i alla fall, är tillräckligt bra. Han har fått en massa nyförvärv dessutom nu under transferfönstret som har varit öppet. Så jag menar, det får ju i så fall vara baserat på att sportchefen är arg på hur Milos rattar det här laget. Men det är ju skitsamma premisserna till det här bråket. Man vill ju se det. Jag vet att vi är på väg att avsluta. Jag kan bara säga det att man känner ju så här onsdag morgon med Säck, med Richie och med Tsima. Som alltså är personerna som fick Ivan Djuric att gå i taket. Jag kan inte spela med de här jävla soporna när Serie A är på väg att dra igång.
Nej, verkligen. Men jag tycker bara innan vi stänger Malmö så tycker jag att det finns två saker väl värda att lyfta. Dels då snacket efteråt här, och det är ju torsdag morgon ska det sägas. Det är du som är lite dagvill här. Att Milos efteråt, han kan ju såklart inte säga så mycket annat, men jag tycker ändå att han har en poäng om vi nu pratar rent liksom rena resultat. För det finns ju en kritik mot Milos fotboll. Vad är egentligen hans spelidé? Det finns hur många Malmö-supportrar som fyller i där Bayern-supportrarna tystnar. Att säga, men det är svårt att veta, och att det går liksom inte riktigt framåt, och det går inte att utläsa vad det är för fotboll vi vill spela. Men om vi håller oss till det rent resultatmässiga så har ju Milos Milojevic helt rätt i att ingenting har förändrats i den kravbild som finns på mig. Vi har vunnit kuppen. Vi är i allra högsta grad med i den allsvenska toppstriden, och det lever för oss med ett europeiskt gruppspel. För det kan också vara liksom klokt att påminna sig själv om att det var ju faktiskt ganska många Malmö-supportrar, till och med de som under Champions League-hösten, när det bara var liksom hålla nere siffrorna som gällde mot Champions League-lagen, att det är kul att gå till Champions League, det är kul att inkassera de pengarna. Men väl där så är det inte så jävla roligt längre. Att vara där för tredje gången och bara vara en slagpåse. Och att Europa League då kanske faktiskt är rent sportsligt den idealiska turneringen för en klubb som Malmö. Visst, det är lite mindre pengar, men det är också roligare att sportsligt hävda sig, kanske faktiskt också utvecklas. Men man har ju bevisligen också två gånger på senare år gått vidare från gruppspelet där också. Så man har ju verkligen i en sån turnering att göra. Så att, jag menar, ser man till det Milos pratar om, så är det ju faktiskt så att ingenting är kört ännu. Ingenting är bränt ännu. Och skulle det vara så att man i det här läget väljer att skicka Milos, ja då vet jag inte riktigt om jag tycker och tror att Malmö optimerar sina möjligheter att faktiskt fullfölja den här säsongen med ett SM-guld eller med ett Europa League-gruppspel eller kanske både och. Jag har svårt att tro att det finns en startklar tränare i kulisserna som bara kan komma in, trycka på en knapp och så helt plötsligt ska det se så pass mycket bättre ut att Malmö rinner iväg till både SM-guld och Europa League.
Nej, och jag säger absolut, jag har ingen åsikt om vad man ska göra med tränaren. Det finns andra som kan mycket bättre än mig och jag är liksom ingenting att basera det på egentligen förutom resultaten. Men kommer man till Conference League eller Europa League så måste man fortfarande vinna över liksom baltiska klubblag. Det är väl ganska enkelt att konstatera att det måste se bättre ut då.
Ja, absolut.
Om det ska vara värt det.
Absolut, absolut. Men jag tycker också att i liksom den här postpartitan efteråt så fanns det också en ganska tydlig kritik från spelarna, inte mot Milos utan gentemot sig själva. Christiansen var ju väldigt liksom så här, men vi står helt och fullt bakom tränaren och det är inte han som spelar matchen utan det är vi på plan som måste göra det bättre och det är små marginaler, men alltså, det finns ju, alltså, det lät ju inte som när Alexander Milosevic fick mikrofonen under näsan förra veckan efter förlusten mot Vorskla Poltava direkt, om du förstår skillnaden.
Nej, det gjorde det verkligen inte. Men, och det är ju bra. Och det är ju bra att man står bakom sin tränare, alltså för Malmös skull. Men nu måste du till lite förändring här sett till hur det såg ut i de här två matcherna.
Så är det. Och på tal om Gnaget och Vorskla Poltava så lyckades ju AIK efter mycket möda och stort besvär vända på det där 3-2-underläget och efter förlängning ta sig vidare i Conference League-kvalet. Jag vet inte om du såg, det antar jag, det här 1-0-målet som AIK gör, eller kanske rättare sagt inte gör. Jag har fan aldrig sett en tydligare boll inte vara över en linje dömas som mål.
Ja, det är väl där när Bayern hittar någon vinkel från taket på Friends, bollen var inne. Den var väldigt tydlig, inte inne.
Ja, men den dömdes
den,
inte.
Den dömdes inte mål.
Nej,
det har du rätt i. Det har du rätt i.
Det här ser man ju med blotta ögat. Inte ens är nära att vara över linjen.
Nej, och man har blivit så bortskämd i Europamatchen. För jag såg att det var många som var konfunderade efter. Och frågade om det. Men vadå, det är ju goal line technology nu för tiden ute i Europa. Ja, nej, det har inte riktigt kommit ner till Friends Arena än. Så att, alltså den dagen Friends Arena har det systemet och möjligheten, då börjar vi faktiskt närma oss goal line technology i Allsvenskan. Yeah. Jag kan tänka mig att man inte investerar i det bara för att eventuellt spela ett kval kommande år där det går att användas.
Nej, och jag kan väl liksom lugna alla de som ropar efter goal line technology här, att hade det funnits goal line technology i det här läget, då kan jag vara ganska säkra på att då hade ju givetvis de bilderna visats att jo då, titta här, bollen var över. Det är det som är goal line technology.
Exakt.
Men ja, nej, det var väl Gnagets lycka. Jag vet inte liksom, vad man ska lägga för värdering i att man går vidare på ett sånt mål. Jag tyckte bara att det var liksom anmärkningsvärt hur tydligt bollen inte var inne, men att det fick en sån avgörande roll.
Sen är det ju sådär, alltså, man kan ju heller inte göra analysen att så här, hade den bollen inte varit inne i och med att det kommer... I och med att det är 1-0-målet och inte 2-0-målet. Så att hade den bollen inte varit inne, men då hade det varit en annan matchbild. Så att det går ju aldrig att spekulera kring hur det hade gått och om AIK hade gått vidare eller inte. Så att det är väl också viktigt att säga, tänker jag.
Nu blev det ju inga mål för honom och han står ju således bara på ett mål på tre starter och ett inhopp. Men jag tyckte Gudetti igår igen visade vilken jävla klass han besitter. Och att det går ganska snabbt i den här fasen. Alltså han tar steg för varje match han spelar. Det var någonting positivt jag i alla fall bar med mig från den här matchen. Inte så mycket annat. Ikväll så ska Diffen sy ihop påsen mot Rijeka och Elfsborg ska kliva ut i Mission Impossible mot Molde, underläge 4-1 när matchen startar. Vi får väl se hur det slutar. Det är Allsvenskan till helgen. Vi börjar så sakteliga närma oss också ligastarterna runt om i Europa. Det är väl fan någon form av community charity shield här till helgen också i England, va? I och med att det är Premier League-premiär nästa helg. Så att det borde väl vara Liverpool mot City, va?
Just det. Då är det också.
Det blir jävligt.
Och då
spännande.
Vet man ju, då börjar man ju närma sig.
Ja, verkligen.
Mm. Ja, det blir det. Börjar närma sig mer och mer riktig fotboll. Sommartotto, det är ju lite sorgligt att säga. I den här formen börjar väl kanske lida mot sitt slut också. Hur som helst, vi ångar på och folk frågar ju hela tiden, inte bara om det här spelet med Lewandowski skytteliga, Barca vinnare och Juve vinnare, utan folk frågar efter våra tripplar. Och jajamensan, det kommer en trippel till helgen för alla 18-åringar där ute, så att det är bara att hålla koll på våra sociala medier. Jag vill också påminna om att den 28-29 juli så befinner sig Pepsi Max på Smögen. Jajamensan, på Smögen. Det är Amaze Festival. Så att då är det bara passera där och hänga lite med Pepsi Max-gänget. Vi säger också grattis till Marcus som vann våran tävling som vi hade tillsammans med Pepsi Max. Han får åka på EM-finalen. Fast det var kul, och det tycker jag kan vara en bra avslutning. Om man försöker vara lite objektiv och ta bort att man höll på Sverige i matchen mot England. Att det är ju en värdig final för en damfotboll som vi under det här mästerskapet verkligen har sett nått nya höjder rent tekniskt, fartmässigt och kvalitativt. England mot Tyskland, det är en värdig final för ett fantastiskt mästerskap. Det finns den historiska rivaliteten, men också de två bästa lagen möter varandra. De två som har imponerat mest på Wembley, fullsatt. Det är fan jävligt mäktigt.
Ja, det kommer bli häftigt. Missa inte den. Missa heller inte sista chansen. Och nu är det absolut sista chansen här att teckna ett C More Plus-abonnemang. Det gör man med koden VIPSOMMAR22TOTO i versaler via cmore.se/kampanj/totobalotto. Då får man La Liga, man får Serie A, man får Champions League, och det stundar ju dessutom ett VM här under hösten. Det är halva priset första tre månaderna. Den här koden gäller juli ut, så det är på söndag, eller sen så får man skylla sig själv. Jag ser det här i min Flashscore-app att mycket riktigt, lördag kväll 18.00 Liverpool mot Manchester City. Fan, vilken jävla fin liten aptitretare att starta igång den internationella herrklubblagssäsongen med. Underbart!
Otroligt. Ja, det är underbart. Det är underbart.
Hörru du, ha det så jävla trevligt här kommande dag på Sardinien. Hälsa tjejerna, krama dem från mig. Ni som lyssnar får ta hand om varandra.
Ursäkt också, Gusten.
Jaså?
Mm, jag ber om ursäkt också. Nej, men jag gick ut. Jag hade så dålig uppkoppling så jag gick ut. Så att havsbruset, vågorna som har slagit in här har stört lite ditt ljud då, och för lyssnarna. Så jag ber jättemycket om ursäkt.
Jag tror att det bara bidrar med lite... Det bara blir lite autentiskt här under sommartotto. Det är så det ska vara.
Jag var lite ironisk.
Jaha.
Men det snappar du inte upp. Ja.
Hörrni, vi hörs igen på måndag tror jag. Ni får ha det så himla bra till dess. Ta hand om varandra. Njut av sommaren, så hörs vi snart igen. Ciao tutti.
Ciao tutti. It's looking like the limb torn. Oh, or all.